Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag måste göra ett litet break här för nu har den jävla dampkatten rymt. Watch the source.
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Såklart säger jag då, Henrik Andersson här. Med oss har vi såklart Christer. Hej Christer!
Hej, tack så mycket.
Och så har vi såklart Robban Strandberg också. Tjena Robban!
Tjena, tjena!
Allt väl med er?
Ja, allt är väl som det känns. Jämnjävligt som vanligt, men ja.
Det är alltid ett plus. Dagens avsnitt tänkte jag vi skulle bryta trenden lite grann. Det är ju väldigt trendigt idag. Ja, på grund av hur det ser ut i världen att prata om vissa saker. Så jag tänkte vi slopa det helt. Och istället så backar vi tillbaks bandet och går igenom lite minnen, historia. Ja, saker vi minns. Och jag har ju märkt att minnet bleknar rätt så fort.
Vi kanske ska säga också att de här minnena är gällande bilsport, performance och custom motor show. Det är inte fritt vardagminnen nu i livet.
Yes, fan!
Utan vi tänkte vi skulle fokusera lite grann på mässan som många av våra lyssnare hade varit på om läget hade varit annorlunda när det här avsnittet kommer ut.
Ja, en typ 80 000 stycken. Mm. Ungefär brukar väl mässan dra.
Av 80 000 av våra lyssnare.
Ja, precis. Ja, precis. Mm. Jo, men nu är positiv framåtanda. Mm. Det är klart vi ska få 80 000 lyssnare, eller hur allihopa?
Ja, nu avslöjar vi oss för lyssnarna här, men vi har inte 80 000 lyssnare idag.
Nej, inte än. Det kommer. Men i alla fall, upplägget blir ju lite löst. Jag tänkte, det här ska ju bli ett avsnitt som är lite layback och så. Mm. Men ska vi börja med lite egna erfarenheter och minnen?
Just det, från besök på mässan då tänker du?
Ja, precis, precis.
Mm. Ja, jag kan börja. Jag har lite, jag vet att jag var där. Jag har ju varit intresserad av lastbilar och jobbat lite som lastbilschaufför och sådär genom åren. Även jobbat på Scania. Så jag har ju varit på Elmia lastbil ganska många gånger i olika. Både i jobbet och inte. Men Performance Custom Motor Show var jag en gång, vet jag, någon gång i slutet på 80-talet. Jag skulle kunna tänka mig att det var någon gång 86-87.
Det avslöjar ju lite åldern på oss.
Mm. Jo, det gör väl det. Det var ju då när man tyckte det var som häftigast med ombyggda bilar. Jag var väl 13-14 år någonting då. Och var dit och tyckte ju att det var dödsfränt naturligtvis. Tyvärr så är det ju en bit att åka från Sundsvall och dit ner. Så att vi kom inte iväg någon fler gång. Och faktiskt så berodde det lite grann också på att vi hade en del riktigt bra motormässor här uppe. Då också. Östersund hade ju en i gamla Z-kupolen bland annat som var riktigt bra på den tiden, så att man kände att man fick lite grann sitt behov täckt ändå utan att åka till Jönköping. Men jag minns att det var riktigt fränt i alla fall. Och sen så har jag ju varit där några år nu på slutet då, mera för Driftzones räkning och kikat mycket med driftingglasögonen på så att säga.
Mm.
För min del, jag har inte varit så ofta på Elmia faktiskt. Men första gången jag for ner med ett par för detta, eller en arbetskamrat och hans bror Viktor och Hector som vi kallar dem för. Men han heter Oscar egentligen, Hector, men jag vet inte vem det var som gav det. Men han håller för övrigt på att bygga en riktigt brutal 245 som ska bli någon banracingbil med någon avdankad grej som försvaret har haft och hållit på och kört banracing med. Men i alla fall så fick vi för oss att, jag tror det var 2015 eller sådär, så fick vi något tokryck på dagen innan Elmia-mässan öppnade. Vi tänkte, ha, kul, Elmia, ska vi åka? Så vi lånade en bil och så satte vi oss i den mitt i natten och sträckkörde ner till Jönköping. Och på vägen ner så bokade vi ett rum. Vi trodde det skulle vara lätt att hitta någonstans att bo i Jönköping. Vilket är ju episk fail. Så det vart bo i Gränna i någon jävla liten stuga nere vid något vattendrag där den kostar svinet. Men i alla fall så Viktor som körde har väl kanske lite tyngre gasfot än man borde ha. Så vi kom ner väldigt, ja, det är ju, från Sundsvall ska det väl ta 7,5 timmar. Vi var nere på strax under 7 i alla fall. Så när vi kommer fram då så checkar vi in och så tänkte vi, fan, vi är ju här tidigt som svinet på morgon. Vi åker bort och kollar om mässan har öppnat. Så vi får in, tänkte, ah, coolt, den öppnar precis. Vi går in och kollar lite, kan vi göra en 2 dagars av det här och sen åka hem då. Men det var så lite folk inne på mässan just då när den hade öppnat. Så vi gick runt inne på mässan i några timmar och sen var vi fan nöjd. Och så tänkte vi, aha, ska vi åka tillbaka till stugan, sova där och sen kliva upp på morgonen och åka hem. Och då tyckte Oscar att, fuck it, vi kör hem. Så vi for ner på natten, tittade på mässan en hel dag och sen sträckkörde vi hem igen. Så det var väl, vi satt väl typ 16, mellan 16 och 20 timmar i, nästan på ett bräde där i bilen och så lite mässa brott emellan där.
Mm.
Så det är inget jag rekommenderar. Man sov rätt gott. Nej. I ett par dagar sedan, kan jag säga.
Ja, det brukar bli så när man kör de där sträckorna.
Och sen var du ju ner 2019 också.
Ja, men precis. Jo, jag var ner 18 tror jag också. Jag var ner en sväng, en kort vända där bara. Men då var jag liksom bara ner som privatperson. Min syster som bor i Jönköping, så jag knoppade hos henne då. Sen var jag ner med Driftson här nu förra året. Och det var riktigt roligt, måste jag säga. Och det var ju då vi lyckades fixa. Tack vare att man är en sån här hoarder som packar med sig allt man tänker att man kanske kan behöva ha, så tack vare att man gör sånt så kunde vi bidra med att rigga ljud till livesändningen som egentligen inte skulle vara en livesändning där nere.
Så nu fick man ju just precis. Det, som blev precis, ja.
Ja, det var ju en kung-fu-riggning så det bara sjöng om det. Så ska jag sett vilka adapterkablar får ens komma ifrån en vanlig sån här on-camera-mic, sån här boom-mic, till deras mixerbord och dona på. Det gör vi inte om. Nästa gång får de hålla med egen ljudutrustning.
Ja, Driftzone finns överallt. Driftzone fixar.
Alltid.
Mina minnen, jag har ju några stycken. Inte från Elmia dock. Första året jag var där var 2016. Då hände inte så mycket. David Skogsby körde väldigt bra den tävlingen. Han vann och var riktigt vass. Så det var väl det år, alltså, de åren där man såg mest av han. Som det var då. Däremot minnet jag har mest nu, det är 2017. När Stefan och jag med Driftzone då. Driftzone precis nystartat, kan man säga. Ska ner och bevaka då påsksladden och Elmia-mässan. Går upp 3 på morgonen. Drar iväg då en bit bort från mig. Hoppar in i Stefans bil och vi drar iväg till Jönköping. Och när vi passerar Örebro, då står det -10. I bilen. Vi bara, vad i helsike? Är det vinter igen eller vad är det för dem? I alla fall, vi pinar på och kommer ner i skaplig tid. Och det var ju kallt hela dagen. Och påsksladden, den pågår ju till sena kvällen. Så jag tror aldrig jag fryst så mycket i mitt liv som jag gjorde den dagen. Men i alla fall, direkt när påsksladden var klar. Det var Pavel som vann den tävlingen han har för mig. Ja, morsa på han, grattan och sen packa in allting i bilen och hem igen. Jag tror det tog mig en vecka innan jag kände mig normal igen i lederna.
Innan du fått upp temperaturen igen.
Ja, precis. Men det var ett speciellt minne just för att det var så kallt. För att året före, 2016, då stod man i t-shirt och svettades nästan istället då.
Så det var väldigt samma kontrast. Skillnad där 2018 var det ju också svinkallt. Då var man ju domnad långt upp på benen. Och 2019 då gick man ju omkring i t-shirt på dagarna. Man fick ju klä på sig på kvällen. Men det kan ju skilja nästan en månad där när påsken ligger. Och det är ju en ganska viktig månad om man tittar i hur dygnsmedeltemperaturen ser ut.
Ja, det är den här brytpunkten på året också. Där man, vi som bor här uppe i norr, vi har ju inte vågat slängt på sommarpuckarna på bilarna. Så man får ju sitta där i 8 timmar och höra oavsett hur jävla ljudisolerad bil man har, så låter det som en stenkross hela vägen ner.
Och jag har 4 timmar, 3,5 om jag inte stannar. Så det är bra.
I år då skulle de väl köra någon liten live, eller någon live. De skulle väl göra någon liten videosändning här nu i helgen, va? Om jag inte helt... felinformerad.
Ja, det blir något sånt.
Någon som ser live ifrån kända byggare som ändå kommer visa upp det som var tänkt att vara på mässan då.
Det är en ganska kul grej som de gör, för det måste ju vara, för det är många som har slitit livet ur sig bokstavligt talat nästan för att bli klar med sina bilar till Elmia, och så blev det ingen Elmia, så har de lagt ner en shitload med arbete. Jag kan tänka mig alla de här förväntade Supra-byggena där alla bara, åh, fränt med nya Supran, och så nästa år när det blir åh, kolla den där gamsupran som står där borta. Det måste vara lite plattfall för just
ja,
just
den bilen. Ja, den fejdar ju ganska ordentligt där.
Ja, men precis. Så det inte blir som vad heter den, SEMA-mässan som var Supra och förhöjda pickup-mässan i år. Det var ungefär det enda som fanns där inne.
Ja, tråkigt. Nu är vi ändå inne då på Elmia. Påsksladden-historiken. Och då pratar vi alltså då om drifttävlingen Påsksladden. Vi kan väl dra vilka som vann från så länge vi kommer ihåg.
Ja, vi ska kika lite grann på, för att jag har sett på vissa ställen att det anges att Påsksladden börjar 2013, men jag har inte hittat någon information om det. Och sen så tog jag och konsulterade ett orakel i form av våran fotograf Göran Röjhagen. Mm. Göran har ju varit aktiv inom motorsport väldigt länge, och han kunde inte heller dra sig till minnes. Han satt och tittade i bildarkivet också. Han kunde inte se att det var någon tävling 2013, utan att det kördes ju lite uppvisning och sådär.
Ja, driftuppvisning vet jag att det var.
Ja, Pony Drift var där och körde med några bilar och sådär. Men 2014 så var det tävling i alla fall, och då var det Rasmus Möller som tog hem det, apropå Pony Drift. Mm. 2015 Dennis Martinsson, 2016 David Skogsby som vi var inne på, 2017 Pavel Korpelinski, 2018 Pontus Näslund och 2019 Jocke Gran.
Och 2020 blir det ingen.
Nej, precis. Men det har ju varierat lite grann också genom åren vad det har varit för slags tävlingsform det där. För 2014 så var det ju, kan man ju säga, någon lite gymkana-variant.
Ja, just det. Ja.
Man fick 25 poäng för att man träffade en hitting point, och så hade bedömarna 25 poäng att dela ut också. Och det var 14 förare som deltog, och jag ska inte läsa upp hela startlistan, men i alla fall några av dem som gick vidare då i kvalet var Micke Wunderbaum, Rasmus Möller, Johan Halvarsson, Olle Olsson, Tobias Olofsson, Jim Olofsson, Daniel Limmatainen, Emily Danielsson, Tobias Andersson. Så att det är lite namn vi känner igen, några som har lagt av, några som fortfarande håller på. Men i alla fall så innan det var färdigt, och så var det som sagt Rasmus Möller som tog hem det, och han mötte Johan Halvarsson i finalen. Micke Wunderbaum Svensson vart trea och Dennis Martinsson fyra.
Mm. Och det var ju, alla de här var ju väldigt starka på den tiden.
Mm.
Det är de ju nu också, men alltså, då var de ju liksom på någon form av peak. Rasmus Möller är väl han som är yngst i det här gänget, tror jag.
Det kan så vara. Jag vågar mig på en gissning att Wunderbaum är äldst i alla fall. Mm. Det brukar vara en safe gissning. Det
känns ganska säkert. Mm.
Driftingfarfar som man kallar sig ibland. Ja.
Man med hyfsat med rutin ändå då, faktiskt.
2015 då, kan vi ju ta. Då var det Dennis Martinssons tur för en norsk som hade kommit och körde. Hans BMW var väldigt vass. Den BMWn såg jag på Drift All Stars som det hette då. Ismail Sahli från Norge. Det är då två. Fredrik Sjödin, var inte det här första året han drog igång sin tävling?
Nej, det var väl 2014 han blev svensk mästare, va?
Ja, just det.
Tror jag.
2015 var inte det Mr. 300 när han fick full pott? Nej, det var 2014.
Nej, det var 14.
Mm. Ja, det ser jag. Fredrik Sjödin i alla fall kom trea. Och Alexander Granlund fyra. Däremot, här hade man ju filat lite grann på konceptet. Och förarna fick 3 bedömningspoäng samtidigt som man hade möjligheten till bonuspoäng för ljudnivå.
Ja, det känns lite bakvänt idag.
Här snackar vi lite annorlunda där de, ju vassare och skönare motorljud så kunde du få extra poäng.
Man skulle ju kunna ha bonuspoäng om man har ett snyggt eller ett skönt motorljud. Det behöver ju inte vara liksom 200 plus decibel så att alla blir döva som Sjödins BMW till exempel. Den hade ju ett vansinnigt jävla elakt motorljud.
Mm. Ja, men som vissa gånger när man varit, jag kommer ihåg när vi var på Driftmasters, när alltså byxorna fladdrar när man bilen kör förbi.
Mm. 2016 då hade det ju utvecklats lite till. Då hade det ju blivit dags att börja köra Twin. Så då kvalade man in till en mera traditionell stege då, en 8-bilars stege. Och där var det ju lite utländskt inslag också. Marek Vartalovic körde mot Christian Erlandsson bland annat. Och Skogsby slog ut Rasmus Möller som hade vunnit då 2 år tidigare. Tobias Olofsson och Micke Wunderbaum möttes där, Dennis Martinsson och Ragnar Sederberg. Och när det där hade klarnat lite grann då, så var det David Skogsby som vann, Dennis Martinsson 2, Tobias Olofsson 3 och Marek Vartalovic var 4. Och då var vi lite inne i det här som vi ser eller har sett påskladden de senaste åren är lite grann med körningen i mörker och den här twin-körningen. Och Skogsby hade ju, man hade ju BRL-spons på den tiden och hade ju blå belysning in i kupén och sådär. Så det var ju väldigt stämningsfullt med ljusshow och rök i mörkret där.
Jo, det var det. 2017 då? Om vi hoppar raskt vidare. Intresset var extremt stort det här året. Och man istället för 8 stege då, så körde man istället en 16 bilstege efter kvalet. Och jag tror att var det inte närmare 40 bilar i kvalet. Mm. Jag ska låta det vara sagt, men det var många i alla fall.
Mm.
15 svenskar och en finländsk. Vilken tror ni det var? Nu slänger jag ut frågan så här.
Mm. Black Smoke Racing så hör jag att de säger.
Ja. Teemu Peltola. Mm. Från Finland. Black Smoke Racing. Han var med. Kom till start. Fast Mike. Alltså Mikael Andersson då. Kvala bäst. Alldeles före då David Skogsby. Som vann 2016. Mm.
Skogsby verkade trivas på den där lilla tajta banan där på Elmian.
Ja, han var vass där. Väldigt vass faktiskt. I alla fall, efter första omgången så möttes Pavel Korpelinski som då slog ut Fast Mike. Kim Fors vann mot Axel Hjalte. David Skogsby vann mot Jens Stark, Juntela. Och Pontus Näslund besegrade Mårten Stångberg. Topp 4 så vann Pavel sin match och gick till final. Och skickade då Kim Fors till då kampen om tredje plats. David Skogsby skickade Pontus Näslund för att slåss om tredje platsen. Så finalen var alltså mellan Pavel och David Skogsby. Men det var en väldigt, väldigt intensiv match. Finalmatchen mellan Pavel då och David.
Det är väl två ganska intensiva förare också som är liksom, det är inte några noobs bakom ratten, någon av dem. Så jag kan tänka mig att det blir en ganska tajt strid.
Det var väldigt tajt och det var väl egentligen inte förrän de stod ganska lika första rundan, så när David gick in och körde chase så hade Pavel hade väldigt bra grepp i bilen, så han lyckades ta sig ifrån lite grann. Och det var det han vann på.
Mm.
Så Pavel hade bättre setup just för den här dagen då. Förarmässigt så såg man ingen skillnad. Alltså man kunde inte urskilja, utan det var proximityn i chasen. Det var det som slog ut. Vann gjorde då Pavel före David Skogsby. Kim Fors kom 3.
Och Pontus Näslund 4.
Pontus Näslund 4 och det var kallt. Nå så fruktansvärt. Så att när det här var klart då var bara hoppa upp på stridsvagnen, för då hade de den prispallen på stridsvagnen. Med.
Ja, just det.
Så Pavel klättrar upp där högst upp och de andra knäppar lite bilder på det. Så hej då! det. Jag var full värme i bilen sen.
Och där började ju Driftson lite grann med livestream också då, för då sände ju Stefan lite grann direkt från sidan där med bara med sin mobil, en powerbank och en mobiltelefon, och sände den där tävlingen, och det var ju början lite grann på det.
Ja, påsksladden var ju första livesändningen så att säga. Mm. Och han gick ju runt då med mobiltelefonen på en sån här axelrigg. Jag vet inte om det är någon som kan dra sig till minnes, men man såg på Stefan att han frös. För att allt utom riggen skakade.
Mm. Han var lite som när Sickan i Jönssonligan har blivit inlåst i det där frysförrådet.
Ja.
Det är bara röker. Då ryker du cigarren. Stefan röker tyvärr inte.
Det är ju fruktansvärt tungt att stå och filma såna saker när man har, ja, när man är för dåligt klädd. Jag menar, bildmaterialet kan ju bli crap.
Jag tror han lyckas få hålla ett...
Jag var ju hemma det året och såg den där sändningen, så det var faktiskt inget fel på det, men jag förstår att han frös. Och frös gjorde vi också 2018 då.
Mm.
Och det var ju också ganska tidigt, och det var ju det året som det var tänkt att påskladden skulle ingå i SM, men man drog ju in det där bara några dagar innan, för 2018 var ju den mest helvetiska vinter vi har upplevt någon gång. Det hade ju inte varit så mycket snö här i Medelpad sedan man började mäta någon gång på 1750-talet, och det var ju lite grann samma i Jönköping också. Det var mycket snö, man var inte säker på att allting skulle hinna smälta bort, att det skulle kunna bli en rättvis tävling, så därför så blev det ju en showtävling i vanlig ordning då. Och det var ju en 16 steg även där. Och vi ser då när vi tittar på resultatlistan att det var ju ett antal människor som tyckte att den där banan var väldigt trevlig att köra på. För att tre av namnen är ju då samma från 2017. Kim Fors till exempel blev tvåa. Pavel blev fyra. Pontus Näslund kravlade sig upp. Han var ju fyra då 2017, men han tog sig upp och vann 2018. Och topp fyra där då kompletteras av Mattias Johansson. Och det var hårda battles och hände mycket rakt igenom den stegen också. Men det är, jag tycker ändå det är kul att se de här som trivs på det här ganska lilla formatet. Det är ju en väldigt liten bana, väldigt liten och tajt bana.
Ja, men det är det. Och alltså, det finns ju inte utrymme för marginal alls.
Det, är liksom... det gäller att vara modig när man kör där. Alltså, bara man går runt och ser den där banan, så är det knappt man skulle åka in och göra en trepunktsvändning med en vanlig Svenssonbil. Men liksom för att ladda på där i en 50-60 blås och fara på tvärn också där inne. Det är hatten av till de grabbarna som vågar köra där. Tyvärr ser man ju också på bilarna många gånger att de brukar inte vara så otroligt vackra efteråt. Eller?
Nej, vi kan återkomma till det när vi pratar lite grann om mässan och showkörningarna senare här, så finns det ju några exempel på det.
2019 då var det ett underbart väder. Då låg ju påsken senare.
Mm.
Utöver de svenska som var med så hade vi med två stycken vassa norrmän, som var Örjan Nilsen och Petter Lauås.
Mm, jag tror det var några fler som kvalade också. Vi kan väl börja med det att kvalet i året var ju väldigt, väldigt förvånande för många. För att vi pratade nyss om de här tre som var kvar på pallen från mellan 2017 och 2018, och de kvalade ju inte in någon av dem 2019. Pavel Korpelinski på 17:e plats, och Pontus Näslund och Kim Fors missade också kvalet, så att det där blev det ju helt omvänt.
Ja, jag pratade lite snabbt med Pavel just där nere 2019, och alltså, han hade ingen förklaring, han fick inte till det. Det var liksom, så att så mycket kan i och för sig förändra det mycket på bilen. Under vintern så är ju påsksladden oftast kanske den första gången du sätter i bilen efter vintern. Den som vann, det var Jocke Gran med 2.45.
Mm.
Före Tony Averstedt. Andreas Lilja kom trea. Och topp fyra avslutas med Mattias Johansson. I alla fall, då är vi framme på 2020. Och vad skulle egentligen hända på årets mässa?
Mm, där var ju faktiskt lite nyheter på gång nu då, att påskladden skulle ingå i NES-drift. NES-drift är ju, det är ju FIA North Europe Zone betyder det väl. Alltså norra internationella bilsportförbundets Nordeuropa-avdelning.
Ja, precis.
Deras driftingserie, och och det skulle ju köras en tävling där då med en del utländska förare givetvis. Det är ju av tradition ganska många balter, mycket estländare, några lettländare, någon litauer, en del finnar brukar det vara med också. Som skulle komma dit. Men nu ställdes ju mässan in ganska tidigt, så att vi hade väl inte fått någon riktig anmälningslista direkt då. Och,
nej, det hade, bara börjat hade vi bara kommit ut presentationer på några stycken.
Mm. Precis, jag vet ju en del förare som hade delat själva att de skulle vara med, och det var ju en del som körde i SM-serien förra året bland annat som skulle få vara med och köra. Och det här är ju jättetråkigt för alla naturligtvis, men jag tänker mig speciellt för dem som tog steget upp från RM till SM 2019, och så skulle de få kliva in och vara med i den här tävlingen och möta lite internationellt motstånd för första gången under påsksladden då. Så för dem är ju det här ett jätteavbräck naturligtvis.
Ja, alltihopa blev ställt helt på sin spets. Det är synd alltihopa.
Och vi pratade ju med Max Lundgren lite grann om tillkomsten av den här tävlingen då. Ness har ju varit lite sugen på att komma till Sverige under ett antal år här, men då var det ju att förra året så var det ju några svenskar, det var ju tre stycken som körde hela serien, och det var ju ett helt gäng som var med iväg och körde några av deltävlingarna. Och då blev de ju lite, ökade ju det intresset så att säga, så att då gjordes det en förfrågan, och då var det lite snack först om att köra tillsammans med någon SM-deltävling eller någonting, men det ville väl inte SPF riktigt att man skulle blanda in SM i det här, för då det blir ju lite struligt när man blir utslagen av förare som inte hör till den serien. Det kan ju bli lite knepigt.
Ja, krångligt att räkna. För vissa förare ska ha poäng medan andra inte ska ha poäng och så vidare. Ja.
Och bansträckningen var ju inte riktigt bestämd då, men det skulle ju vara inom samma område i alla fall. För att man har ju lyckats dra den här banan lite olika år här. Lite beroende på, ja, man har svängt åt lite olika håll och dragit lite olika på vissa ställen. Men
Det är inte så mycket yta att spela på liksom, och göra en ny bansträckning för varje gång. Det är väl typ du rundar den där reklampelaren från motsols eller medsols.
Det de egentligen gör det är att de flyttar ju lite granna initieringspunkterna och sånt där som får lite andra linjer. Men det är inte så mycket de kan flytta.
Ja, det ska ju vara om de flyttar på själva banområdet och lägger den någon annanstans inne på området, som var det 2015 någonting, tror jag de körde massa crosskarts där uppe där vi parkerade bilarna nu inne på baksidan i området. Så de körde bland de här små gångvägarna där uppe, men ja, det är kanske för smalt för att köra en drift på dem, kan jag tänka mig.
Det är ju också det här med publiken, mest publiken, att de ska ju ha en lätt och snabb tillgång med många breda dörrar och sådär, och ta sig ut till det här och så sen även ta sig in i mässhallarna igen efter. Så att det är nog det bästa stället ändå att ha det här på. Man har ju den här läktaren under tak och så vidare där, så att det, på så vis är det ju ett bra ställe, men det är som sagt, det är lite i tajtaste laget.
Men om vi går till själva mässan då? Så har vi, alltså det är vissa händelser, men
ja, vi börjar vi var en del intressanta byggen där genom åren.
2009, vad hände då? Eller hände, vad var snackisen då?
Ja, en av snackisarna i alla fall var ju den här driftingsaben som Johan Lundgren hade byggt. Jag ska passa på att skänka tack till Greenlight Magazine. Jag har faktiskt gått igenom lite grann i deras historik och tittat för att hitta lite inspiration till det här poddavsnittet. Så tack till Greenlight. Och där hittar jag bland annat den här driftingsaben som Johan Lundgren byggde då till mässan 2009. Som han hade fått en förfrågan redan 2008 om och bygga den där då till mässan 2009. Så att han byggde alltså en driftingbil av en Saab, konverterade den till bakhjulsdrift och så vidare. Och snackade jag också lite grann med Göran Röjhagen om tidigare idag här, att han hade träffat Johan för något år sedan, inte jättelänge sedan. Och som det lät då så har han den där bilen kvar. Så att, men han hade väldigt mycket drivit någon egen verksamhet och hade väldigt mycket med det. Så att det kan ju faktiskt vara så att vi får se den där ute någon gång.
Vi hoppar rast vidare. Från 2009 till 2013 då.
Mm.
Det var ett stort hopp. Men ja, det hände inte så mycket i om man säger driftingvärlden då.
Nej, men 2013 så togs det ju ett krafttag med drifting SM i alla fall. Det var ju det året som Kenneth Andersson och Peter Elvis Sandström skulle promota och organisera ett mästerskap då som kallades för Power Drift. Och det hade ju en stor lansering under den mässan, en riktigt välbyggd fin bil som Jocke Sjö hade byggt bland annat som stod i den montern då. Så det var en rejäl satsning. Det var ju en tid när driftingen kanske inte hade riktigt sin plats i finrummet, så att det var ju lite sådana där fristående aktörer som såg till att det blev tävlingar och serier då.
Ja, driftingen då på den tiden, det var ju, alltså den var nystartad. Alltså den hade väl precis börjat fått fäste i Sverige kan man säga. 2015 då, då hade vi Fredrik Flinta Lindberg som fick då, han var med i teamet Madrift. Han vann Juryns Choice 2015 med sin GT86. Samma GT86 som Jimmy Gustafsson kör idag.
Den var ju grön och svart på den tiden Flinta hade den.
Ja, precis. Alexander Granlund visade upp sin E46 för första gången. Året innan, det var väl då han smällde sin E28, om jag inte minns helt fel. Jens Stark Juntela visade upp sin GT86 och Mårten Stångberg visade upp sin Mercedes CLK samma år på mässan. En annan stor nyhet var att BRL satsade hårt med då ett team som David Skogsby hade. Och de som kommer ihåg det, så hade han sin Nissan med livery där det var bara BRL.
2016 då var det ju dags för Sundsvalls egen Fredde Sjödin att visa upp sin nya bil. En BMW M2 som de byggde på ett fabriksnytt chassi under den vintern 15-16 där. Under en av showerna så hyllade man Mattias Österlund, Swedish Drift Force, som gick bort under slutet av 2015 i sjukdomskomplikationer. En driftingentusiast som sörjs fortfarande.
Oh ja.
Dennis Wikberg presenterade sitt nya bygge då. Den Supra Mark 4 som han har kört sedan dess. Och han vann ju både en av dem som vann Juryns Choice i Hall A. Men han vann ju även Best in Show Performance. Vilket ju är ett ganska fint pris. En jättefin, välbyggd bil som Dennis har. Så att förtjänar verkligen de framgångarna.
2017 då? Då visade Flinta upp sin efterlängtade Lexus RCF. Bilen hade... Den var bara klar på utsidan just då. Men vilken läcker bil det var. Jag hoppas fortfarande på att vi ska få se den på banan. Vi vet ju att Jens Stark Juntela har köpt chassit. Och han har ju den nu, men jag vet ju inte om han planerar att göra den klar, eller jag vet inte vad planen är med han.
Nej.
Jag hoppas att den är att han ska färdigställa den och få ut den och tävla med den då.
Vi kanske måste ta och jaga rätt på Jens och kolla vad planen är för den bilen och göra en liten intervju av honom.
Det tycker jag vi ska göra.
Hörde det Jens, så håll den närheten av telefonen så ringer vi.
Ja, kom ihåg det Jens.
Hur man blockar folks nummer lite kvickt.
Michelle Reyes visade upp sin nybyggda Mustang som man har valt att kalla för Vipox. 1200 hästar på 1100 kilo. Det var en fräckt bygg också.
Det är så det ska vara helt enkelt. Perfekt, åka och shoppa bil.
Mer än en häst per kilo.
Det är inte så många bilar som har lyckats uppnå det faktiskt. Det är liksom någon sån här drömgräns att ha ett. Men det är klart, inom driftingsporten är det något, kanske rätt många bilar som åtminstone är och snudda på 1-1. Jag kan inte tänka mig att en driftbil väger speciellt mycket mer än en 14-1500 kilo. Det är många som ligger och tuggar 1000 plus. Åtminstone någon enstaka peak när de bänkar.
Ja, men så är det. Så är det. Det här var också första året Driftzone var på plats. Vi startade ju där skiftet 16-17. Jag, Henrik, fanns på plats tillsammans med Stefan. Stefan körde den allra första livestream-sändningen som vi hade. 2018 då?
Ja, då var det ju lite lite mer, då drog vi ju igång det vi kallar för Swedish Drift Championship. Man brandade ju om SM lite grann då och försökte höja upp det lite grann. Mm. Och i den montern då stod bland annat Jonas Melle Melanders RX7 med Volvo motor, riktigt snyggt bygge. Och ja, en del andra bilar stod där också. Och det var väl ingenting mer direkt så där som jag kommer ihåg som var lite så här byggen som stack ut inom just driftingsvängen. Jag vet det var ju ganska många Nissan, alltså fina byggen och så där som stod i lite olika montrar. Men ja, jag tycker det, just Melles stack ju ut lite grann, dels finishen och sen så ett udda bygge också, RX7 med Volvo motor, det är ju nästan snudda ju på Helgerån.
2019, påsksladden. Här får vi se Olle Olssons nya Audi RS5. Svart, riktigt fräckt bygge. Mm. Han körde ju uppvisningar tillsammans med Alexander Granlund och Rickard Ivars.
Och Fast Mike också.
Ja, Fast Mike. G-Spec Drift Stars kallar jag om sig. Så. En annan stor händelse var ju Fast Mike som visade sin nybyggda Volvo V40.
Mm.
I drift. Och jag gjorde avteckning och allting på mässan.
Han gick från jättestor Volvo S90 till ganska liten Volvo V40.
Det är ju ett riktigt brutalt bygge det där. Den är ju så sjukt välbyggd så det är nästan kusligt att se.
Ja, det var läckert att se. Alltså, han fick ju till det bra också tycker jag.
Det är få gånger man står och väntar på en avteckning där man liksom står nästan småstutsar på tåspetsarna för man är liksom så taggad på att se vad som finns under sjunket. För vi var ju där och kretsade runt SBF lilla driftingbås där den här bilen stod. Och inte ens vi fick ju gå fram och smygkika under sjunket där. Det var ju lite...
Ja, nej. Ja, det var smält på handen när man försökte lyfta sig.
Ja, det var riktigt fränt faktiskt. Och den var faktiskt så brutal som man hade väntat. Så man har ju sett någon liten smygbild här och där. Men att helheten skulle vara så jävligt bra byggd. Men den här var ju liksom stack ut lite. Och det är väl att V40 är väl inte den första bil man tänker på när man pratar drifting.
Nej. Det här året var också första framträdandet för G-Spec Drift Stars. Där då Alexander Granlund och Rickard Ivars ingår. Det jag minns från 2019 ganska väl, det är ju att Rickard med sin bosskittade Nissan smackade in i muren rätt så bra.
Jag fick ju bygga en ny bil efter det där tyvärr. Det var riktigt synd, ja. Det var en riktigt, riktigt läcker S14 det där faktiskt.
Den blev ramsning och alltihopa va?
Ja, det blir ju väldigt egen karaktär med de där... Rocket Bunny Boss-kitten faktiskt, så att det är en riktigt frän bil.
Och Olle Olsson hade problem, vad man vill dra mig till minnes, med sin Audi. Jag vet inte riktigt vad det var problem med, men...
Det var väl ganska nybyggd just då. Han hade väl inte hunnit köra speciellt mycket alls. Det var väl mycket små barnsjukdomar. Jag kommer ihåg han var på Midsverigebanan var det i somras han var där och körde, så spökade det fortfarande lite med bilen, så de har väl inte riktigt fått 100 koll på allting.
Nej, men nu verkar det ju som de har gjort det i alla fall. Jag har sett att de har varit och testat lite grann och sådär. Den har ju varit uppe hos VL Racing i Umeå som byggde den nu under vintern någon vända och sådär också.
Så där, kan vi kanske tillägga att Henke var tvungen att pipa iväg lite tidigare för han måste åka iväg och jobba. Så det är inte så att vi kastade inte ut han ur inspelningen, utan han var tvungen att smita lite.
Ja, det var lite historik om påsksladden och Elmia-mässande. Så tänkte jag att vi skulle ta lite andra grejer också. Vi har ju sett lite grann att det har varit lite provkörningar. Jocke Andersson bland annat var ute och provkörde sin Nissan S14 på Hamrebanan i helgen som var. Och vi såg väl även att Pontus Hartman var ute och testade lite grann.
Ja men precis, och sen har väl alla varit ute och testat på de här nedlagda flygplatserna i skogen misstänker jag. Man har sett en och annan litet sådär Instagram-klipp på någon som är ute och provkör sina kärror där. Det är liksom lite roligt att det börjar poppa upp, och jag hoppas att det blir fler klubbar som tänker, eller banor som tänker anamma den här test-and-tune-principen så att säga. Vi vet väl att Raceway kommer väl ha en ganska snart nu där de har gått ut med, jag kommer inte ihåg datumet riktigt, men det är väl i april här nu mot slutet 20-ish någonting där. Ja, jag tror den var samtidigt som Mantorps provkörningsdag, tror jag.
Mm, ja, jag tror den är lite tidigare. Jag tror 18 april som det är sagt. Okay. Men, ja, precis. Sundsvall Raceway är det då. Och 24 april som sagt provkörningsdag på Mantorp Park då. Endast för köp, och det är ju för att arrangören ska kunna säkerställa att man håller sig under de här reglerna med folksamlingar om 50 personer.
Det är bara hoppas på att det inte blir några inskränkningar i just 50 personers gränsen, att de drar ner den till någon sån här 5 eller någon sån här skämt som de har gjort i andra länder.
Mm. Ja, vi får se lite grann. Jag vet att det pratas lite grann om någon privatkörning längre söderut och så där också, där ett antal förare går ihop och hyr en bana så för att få några timmars provkörning. Och när man räknar med, jag vet att i det fallet så räknar de med att det ska kosta storleksordningen ett par tusen per skalle och hyra den där banan då. Då är de 5-6 stycken. Och tittar man på vad det kostar att resa en bit och sådär, så är egentligen inte ett par tusen för att hyra en bana en dag. Det är ju egentligen inga pengar, för det bränner du ganska snabbt i sopp om du ska sitta och åka ett gäng mil. Så.
Ja, plus att du, jag menar, för ett par tusen spänn om man är 5-6 personer kanske bara max, du får ju en jäkla massa sätestid på banan.
Ja, det kanske är modellen nu då i de här tiderna vi är nu, att vill du ha mycket körtid så får man hitta på något eget arrangemang så där för att kunna få ut körtiden utan att hamna i det här med att man blir för mycket folk. Också.
Ja, det är liksom lite tragiska tider. Men ja, det är inget ont som inte har något gott med sig. Jag menar, det står en massa banor som inte används nu. Det är säkert lättare att boka upp tider just nu vid den här tiden på året än vad det var i förra året vid den här säsongen.
Mm.
Så det är bara att hoppas på att fler anammar det och hjälper till att stötta klubbar och banor också med att göra sådana saker. För jag menar,
ja, men precis.
Klubbarna och banorna har nog ganska tungt. Även oavsett, inte bara Mantorp som är en jättemaskin och rådar runt, utan även de mindre banorna lär ju få det ganska tungt nu i år.
Ja, men om man inte vill åka ut och sladda med bil då kan man ju sätta sig framför tvn. Och där hade du kikat lite grann på lite tips.
Ja, nu när det är såna här stay the fuck at home-tider så måste man ju roa sig med någonting då. Alla kan ju inte sitta och köra simracing, men man kan ju slänga sig i soffan och stirra på lite film. Så där kikade lite på några vad som fanns på Netflix. Det var någonting jag bara fick något infall igår. Och några filmer eller dokumentärer och grejer som jag kikade på som jag tyckte var riktigt kul är framförallt den som heter Apex, som handlar om Christian von Koenigseggs superbilderna One-to-One, deras försök att sätta ett världsrekord på Nürburgring och Spa med den bilen. Och den är väldigt intressant att titta på. Liksom man får en ganska bra inblick över hur Christian tänker och fungerar och lite motgångar och grejer som man har haft under karriären, allt ifrån bränderna och diverse andra åkommor. Sen finns det med en dokumentär som heter Gentleman Driver, som handlar om den här sportcars-mästerskapen, bland annat Le Mans och såna grejer. Och att vissa klasser, jag tror det är LMP2 om jag inte är helt ute och cyklar, som kräver att du har minst en amatörförare, en så kallad gentleman driver. Och då är det oftast folk som har rätt gott om pengar, för det är inte bara att du ska kunna köra, du måste ju köpa din egen stol så att säga, och det är inte en billig sport. Och det är en dokumentär som handlar om en 4-5 av de här killarna, och det är ju inga rikemansnoobs som bara köper sig en körning för de har råd, utan de kan ju ratta också. Det är väldigt, väldigt kul att se den där och liksom följa med deras karriär och hur de tänker, och ryktet säger att det kommer att komma en del 2 av den här, och det hoppas jag verkligen.
Undrar om inte Jon Olsson har varit lite aktuell för en sån där plats i ett team. Följde jag honom mycket förut på YouTube, och jag vet att han gjorde någon provkörning.
Ja, ja, men det tror jag skulle passa han ganska bra faktiskt. För det är väl lite den typen av människor som har de här gentleman-positionerna inom den här sporten.
Mm.
Så det skulle vara jäkligt roligt att se. Men som sagt, det krävs ju en hel säck med pengar. Men det är klart, den killen om någon borde väl vara den som kanske kan släppa upp den där säcken.
Jag säger som en av ekonomerna på jobbet brukar säga, pengar är ingen trång sektor.
Nej, men precis. En annan film som jag inte har tyvärr hunnit sett än är Fangio, en film om den legendariska F1-mästaren under 60-talet. Du, Christer, kanske hade lite... Har du sett den, eller har du lite input om föraren?
Jag har bara lite input. Jag vet att han hade ju fantastisk statistik under sin karriär, Fangio. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men han har en i princip oöverträffad vinstprocent och sådär, så att jag tror säkert att det där kan vara en jätteintressant film.
Jag tror han, var inte, vann han inte 3 mästerskap eller var det till och med mer bara på ett bräde så här på raken och var nästan obesegrad under de där 3 åren i alla fall.
Ja, någonting sånt.
Nej, den såg ganska trevlig ut också. Så jag, tänkte, jag såg bara trailern på han lite kvickt i, igår kväll, men jag tänkte jag skulle kika på den under kvällen här och se.
Mm.
Mer, The 24-Hour War är väl en film om Ford och Ferrari, och det är inte den här Le Mans 66-filmen som de släppte för ett tag sedan, utan den här är väl mera, lite mer dokumentärstuk om deras historiska krig på Le Mans där, och där tack och lov Ford spöade de där italienska plastraketerna. Men den tror jag kan vara ganska kul att se också.
Mm.
Annars en film som jag rekommenderar starkt är Senna. Det är kanske, han är lite husgud, man har ju vuxit upp, min pappa när han levde var domare för Internationella Motorsportförbundet, så man har varit tittat på en del F1-race i sitt liv, men Senna har vi liksom alltid legat lite varmt om hjärtat. Det är inte bara på banan, utan utanför banan har han liksom varit en hjälte, så att säga, som har hjälpt folk som har haft det lite sämre och grejer. Och där får man ju följa hans karriär då, från när han är ett litet barn upp till tyvärr då den tragiska olyckan på San Marino GP 94 där.
Mm.
Så den är väldigt, väldigt sevärd. Den är fruktansvärt bra gjord också. Har fått väldigt, väldigt bra kritik. Mer på dokumentärfronten så finns det en dokumentär som heter Williams, där man får följa Williams F1-stall allt ifrån uppbyggnaden till idag då. Och den är väl lite mera, vad ska man säga, en lite mera personlig vinkel. Den är väl inte så mycket industrimässig, utan den hamnar väl allt ifrån om hans olycka som gjorde att han hamnade i rullstol, och hans dotter tog över F1-teamet, och liksom hur de har byggt upp F1-teamet och allt. Det har ju liksom, de senaste åren har väl Williams gått från att vara ett av toppmärkena till, de är väl, synd att säga, ett B-lag, men det är knappt de är ett B-lag idag tyvärr. Och, liksom och de visar, hela dokumentären visar att det är inte bara glamour och balt i F1, utan det är ett jävla slit för de här små företagarna som nästan har gått och konkurs flera gånger bara för att de har en dröm de vill hålla fast vid.
Ja, absolut. Nej, de kämpar, och de hade väl permitterat sin personal nu och så där, såg jag.
Ja, de också. De hade väl gått ut med någon, just de här mindre teamen just nu har väl fruktansvärt svårt att överleva. Vi får bara hoppas att det här inte blir liksom nådastöten för de här små teamen. Och att de kanske kan återkomma återhämta sig till åtminstone nästa säsong. För den här säsongen vet vi inte. Den här kan man ju nästan stryka i alla tänkbara motorsportformer som det känns.
Ja, men det där var lite tips i alla fall, vad man kan kika på om man är motorsportintresserad under påskhelgen här. Det blir väl firande ganska lugnt här hemma i familjen för oss. Jag vet inte, har du några speciella planer i helgerna här?
Nej, jag tänkte bara ta det piano. Man vill ju liksom inte åka någonstans. Vi brukar åka till, vi har ett litet torp, min fru kommer från finsk-ryska gränsen. Så det ligger, vi har en liten stuga där uppe där man, om man går ut och ställer sig på ena sidan av huset, det närmaste man ser där då, det är en rysk militär outpost några mil bort. Så det är, dit brukar vi åka ibland. Det är ett schysst ställe. Jag tror det är 3 mil till närmsta granne eller någonting sådär. Men i år stannar vi nog hemma i Tråk, Sundsvall, och se vad vi kan göra då.
Ja, men då tror jag vi gör så att vi önskar alla lyssnare en riktigt glad påsk, och så hörs vi igen om inte allt för länge.
Ja, men precis. Och glöm inte bort att köpa lämmor till påsk i år.
Precis. Påsklämmor. Ja, men då säger vi hej då.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail på driftpodden@gmail.com. Programledare idag var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Slutmix och ljudpåläggning Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.
Thank you. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.